Her kan du lyssna till den frågestund som följde efter mitt föredrag den 23 mars 2013 i Stockholm. Titeln var Längtan efter kärlek.
Ja.
Jag tycker det är intressant att tala om längtan efter kärlek och politik och kristen politik eller vad man ska kalla att det vi är med om idag, världen är med om idag, föder väl en klarare idé om vad det är vi längtar efter också inom i samhället så att säga.
Jo.
Man kan ju inte skapa ett kärleks, alltså kristen politik om man inte först vet nackdelarna av icke-kristen politik.
Jo, alltså. Jo. Jo, Martinus menar mycket att det som behövs, det är mer medkänsla och mer medlidande. Alltså det som är det pris på, det är ju solidaritet med de andra. Det är det, att man vill dela med de andra. Då har svenskarna lite bättre än danskarna till att ta in invandrare. Då har ni också fått slattern. Vi har ingen slattern i Danmark, så det är bra att ta in. Men alltså, ska vi nu också till att dela med Cypern? Ska vi nu också till att dela med Afrika? Ska vi nu till att dela med grannen och sånt? Alltså det som behövs är en större solidaritetskänsla. Och Martinus säger, jamen, även om man har ett perfekt ekonomiskt system, så hjälper det inte att det kommer ett ekonomiskt kollaps. Och nu inför vi ett perfekt ekonomiskt system. Martinus säger, det som ska ändras, det är inte systemet. Det är en stor, stor ändring i människors hjärta. Og det er virkelig, at man skal selv have haft problem og smerter og lidende, så man kender for dem, som er fattige og arme. Altså man skal have ind en medkendsler. Og derfor behøves det krise med problemet. Og der er der så visse mennesker, de behøver selv at opleve krise og problem, før de får den der solidaritetskendslen, før de bør kunne kende med de andre. Så man tror jo tit, at det er nogle bra resultat. Jeg skulle ville sige, at det kapitalistiske system, det er absolut det bedste økonomiske system, vi kan have på det nuværende udviklingssteg. Men det er absolut ikke, men det modsvarer faktisk vores udviklingssteg. Og det er altså det helt store problem, det er det med ejendomsretten. Det er en hellig ko, som man siger på dansk, en hellig ko. Altså det får man ikke at røre, det der med ejendomsretten. Men det er faktisk det, som skal komme ind i foran. Då bliver det virkelig en kristen. Jesus sagde jo, det er sårligt at ge en at tage. Han gik jo ind til, det kom en rig yngling til Jesus. Hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Giv bort alt dit gods. Og han gik bedrøvet bort, ty han har det mye gods. Ja, nu har jeg også i Sverige, jeg har alt det med pensioneringsfonder og sånt. Og man får virkelig en tænker sig, hvor skal jeg klare min ålderdom, og hvor skal jeg investere og sådan. Altså, det har jo blivet så materialiseret og så egoistisk, men når man får et andet system, så altså i Sovjet, der var det jo et magtdiktatur, men det var jo endnu kommunistisk. Jeg har været mye i Rusland med Esperanto før, og jeg prøvede mange, men altså det var jo, de skulle ikke uroe sig for arbejde, og for bostad og for mat. Alle fik bostad, mat og arbejde. Det var ligesom ikke den der jungle at komme igen, man skulle skaffe sig job, og man skulle investere i pensionsfond.
Det fanns inte, fanns inte det de behövde, utan de fick köra. Alltså det fungerade inte heller.
Nej, det var inte perfekt, men idén, det där med att man ska inte själv kämpa för att få en bra ålderdom. Man ska inte själv kämpa för att få bostad. Man ska inte själv kämpa för att få arbete. Det är samhällets plikt at se til, at der findes bostad og arbejde for hver enkelt varelse. Så jo, altså det som behøves, er jo dog, altså Martinus skriver jo, meningen med lidende, det er, at vi skal få mere tjensler og mere lidende. Og vi får ikke mere lidende, end det som behøves. Men det behøves mere for at få mere tjensler med de andre. Der findes brist på den her. Og der taler Martinus jo mye i, ikke endast fjerde kapitel i livets bog, men hele fjerde bandet af livets bog. Og det er der, han har det her begrebet kosmisk kommunisme. Kosmisk kommunisme. Han siger også, at samarbejdsstrukturen inom institutets rammer skal være en høgkommunistisk struktur. Så han taler jo om høgkommunisme, altså han, men han definerer jo faktisk demokrati og kommunisme på samme sæt. Det er ikke sand kommunisme, om det ikke er demokrati. Og det var det ikke i Rusland, det var ikke demokrati. Men i øvrigt så, det er ikke et sand demokrati, om det ikke er kommunisme. For even om de sagde, om de har demokratisme, demokrati, då är det ju faktiskt ett kapitaldiktatur. De som har pengar, det är de som bestämmer. Så det är inte ett äkte, det är inte kommunistiskt. Så Martinus spelar på de där två orden. Det är inte kommunism för det är demokrati, och det är inte demokrati för det är kommunism.
Ja. De berättar nu att Handelshögskolan i Stockholm, där man utvecklar ekonomer och så, de har en ny rektor nu som vill sätta in en ny, att man ska ta in mer humanistiska värden i utbildningen. Jag menar att vi står inför sådana problem som vi måste kunna lösa även som ekonomer, så att de kommer att ha mer personlig utveckling och att de får en annan. Ska
inte bara liksom... Jo, men det är ju också helt i tråd med Martinus. Han säger ju också, idag, då använder man ju sin intelligens på att skaffa sig profit. Det är handelshögskolor och reklamer och det är otroligt intelligenta människor som jobbar inom erhvervslivet. Och de räknar på hur man kan få maximera sitt profit med reklamer och allt möjligt och räkenskap och sånt. Men så säger Martinus, tänk när man använder den samma intelligens på hur man kan hjälpa andra människor. Då kommer det bli en helt annan värld. Och just nu är det ju mycket fokuserat på att få störst möjlig avkast av sin investering. Och det ska vara lönsamt. Det är inte så frågan om det är kärligt. Så därför är det ju också en ny impuls. Och Martin sa att det vill ju komma oerhört resultat. När man använder den samma otroligt utvecklade intelligens. Hur kan vi bäst hjälpa våra medmänniskor? Hur kan vi bäst hjälpa dem som är arbetslösa eller sjuka eller gamla? Eller hur kan vi bäst göra det? Då blir det ju en helt annan värld. Så det är klart att vi måste gå den vägen. Och det är ju fint att se att det är på väg. Att man ska använda intelligensen på att analysera hur kan man vara mest human, mest vänlig. Så det kommer ju vissa kriser och problem. Och det kommer mycket arbetslöshet framöver. Martinus, jag har aldrig hört Martinus prata om det skulle komma någon ekonomisk kollaps. Men han har ofta nämnt arbetslöshet som ett stort problem. Och det är ju klart, alla de som är arbetslösa, de känner ju problemet på sin egen kropp. Ingen jobb, ingen pengar, ingen mat och sånt. Den upplevelse gör att de kommer senare att känna med andra människor som inte äger något. Det ger en solidaritetskänsla. Och det är det som gör att de går emot, alltså der kapitalägare som har pengarna och andra ska leva i armod. Det är ju predikats i 2000 år, det räcker inte. Man måste då gå erfaringens väg. Man måste själv erfara hur det är på sin egen kropp. Så därför vill det ju komma många problem. Og han har jo også menet på, at om store deler, jeg ved ikke om en tredjedel eller en halv hälften af landsbefolkningen er arbejdsløse. Og så er der nogen, som har mye stor formøgenhed. Da bliver spændingerne jo for store, da kommer det jo revolt og ubrød og sådan. Så det har han nok skitseret, at der kan komme noget af det der holdet. Men jeg ved ikke, hvor det kommer. Det bør jo ligesom at knakke lidt på med Grækland og Cypern og kanskje Portugal og Spanien og... Men det er mye svårt at løse, det går jo på et sätt, det går ikke at løse det økonomiske problemet, så længe som det findes privat egendomsret. Det går ikke at løse fundamentalt. Det går først at løse fundamentalt, når værtsstaten æger alle ressourcer. Og nu har vi en blandingsøkonomi. Vi har en velfærdsstat, der hälften er statsøkonomi, og den andre hälften er privat økonomi. Men då går ju ekonomin på erhvervslivet. Om det är någon som blir arbetslös och sånt, så ska staten betala för dem. Om jag får stor profit så blir det min privata kapital. Och det går liksom inte att lösa problemet fundamentalt. Och det blir ju det helt stora och stora problem. Att få folk att gå med på att man inte ska ha privat egendomsrätt. Det är alltså också det lite när Kuwait, de har ju så mycket olja där nere så de blir ju miljonärer alla som de som bor där. Och det är också lite intressant med Grönland, det är ju också ett danskt problem, men Grönland, de är 56.000 invånare. Om de nu har något guld eller vad heter det, uranminer eller olja och sånt, och det kan inte bli miljarder och miljarder och miljarder kronor. Är det då rättvist att det ska tillkomma 50.000 människor när det finns så många miljarder? Alltså då blir det lite... Der har været visse danske politikere, som tykker, at der skal overskottet gå til FN. Og det er jo egentlig mere ret, at der skulle det jo gå til hele verden. Det er jo lidt urimeligt egentlig, at dem i Kuwait eller Grønland, eller for den sags skyld nordmænden, eller danskerne også lige til Nordsjøen. Det ligger i vores sektor, derfor det er vores. Martinus har jo skøjet lidt, og det er skøjet med at sagt, om det var muligt at monopolisere syret, oxygen i luften, då kan ni vara säkra på att ni skulle betala för varje andedräkt. Skulle man betala till en kompani i Japan eller USA? Och inte råd. Men alltså det är ju helt orimligt. För vad har det där japanska kompani eller amerikan gjort för att det är syre i atmosfären? Inget. Men det har lyckats dem att monopolisera det. Och då kan man tvinga folk att betala. Altså, hvad har de gjort, for det findes olie i jorden? Inget. Det er et arbejde, der plukker frem det. Det arbejde kan de få det betalt for. Men de har inget gjort for det, om det er guld eller jern. Når I har jo jernminer og sådan. Hvad har svenskerne gjort for det? Det findes jo blot der. Så egentlig alle, som fødes i jorden, er arvinger til alle ressourcer. Så det er jo også... Men så er det jo nationens egendomsret og den private egendomsret. Men det er jo det ligesom, at vi skal jo ikke det i gemensam, at det skal fordeles.
Har du nogen fornemmelse af, hvor lang tid det kommer at tage inden hele ekonomien?
Jamen jeg har bare det der med, Martinus sagde, at der drives kristuspolitik om 500 år. Så jeg tror mindst, man skal frem til 500 år, før man bør have kommet langt af den der væg med afskaffen af privatkapitalet. Men jo, altså, når der kommer økonomiske kriser og sådan. Jamen, jeg ved ikke, det er klart, at så kan man jo delvis løse det inden Europa, men jeg tykker også, herregud, hvilke problemer det er mellem Afrika og Europa. De skal leve i ørkenen, der er ingen vatten, der er ingen vækst, og sådan, der du kan bare leve der, og så har vi så mange penge her. Men vi kan ikke heller bare åbne grænserne, så bliver hele kulturen, eller velfærdssamfundet nedbrudt. Jeg kan ikke se, hvordan den der proces skal først gå, men om du er rig, har du ret at rejse i hele verden. Om du er fattig, så har du at blive i Afrika. Du får ikke lov at komme nogen. Du får ikke lov at komme til Europa. Du får ikke lov at komme til USA. Men om du er rig, så får du rejse over hele verden. Det er jo også uretvist. Så det er jo en stor fråga, hvordan man skal fordele de der verdener. Men altså, Martinus har jo nævnt flere stadier på væg mod en værtsstat. Og det enkleste er faktisk nedrustningsforhandlinger. Efter første verdenskrig kom det noget, der hedder Folkeforbundet, eller hvad nu det hedder. Og efter andre kom jo FN. Og efter tredje verdenskrig, eller fjerde, da mener Martinus, at man skulle komme så langt, at man kommer overens om. Ingen nation for har egen armé. Har du fået lov at gå?
Nej, men det er så kaldt.
Nå ja, ja. Jeg skulle bare sige, altså, at man kan komme overens om, at det er et værtspolis, en værtspolis.
Ja,
kanske
kan
stänga
lite.
Ja, kanske kan stänga lite.
Ja, det
drar.
Ja, så där.
Men alltså, det finns olika områden där man kan skapa en världsstat. Och det enklaste det är att komma överens om att inget land får ha sin egen armé. Endast FN eller vad världsförbundet. Då måste ha polis. Att det blir världspolis. Det blir det första verkliga steget mot en världsstat. Och det dröjer kanske bara 100 år. Så har det kommit... Så har man kommet, altså det findes jo også mycket nye, at Danmark, de skal ikke udbilde sine soldater til at forsvare Danmark. De skal udbildes til internationale udgifter. Det betyder jo egentlig, at de skal udbildes til at være værtspolis. Altså vi skal ikke forsvare Danmark, men vi skal være værtspolis. Men jeg tror det sidste, som kom, altså man kan jo andre aftale med, hvor stikkontakt skal være de samme overalt i verden, og man skal have samme frekvens, og man skal... Altså der findes så mange internationale aftaler, som er enklere, men jeg tror det sværeste af alt, det bliver det med pengene og økonomien at dele, og det kommer til lang tid.
Det er ikke redan forståelige bankerne på Island.
Ja, men det...
Du bare begynde med bankerne, liksom. Har man
inte
gjort det på Island,
eller? Ja, men även om de hade gjort det, så hjälper det inget. Alltså, det hjälper inget därför, alltså, jag menar, de är ju fortfarande affärsmännen. Men man kan också se med Nordkorea, eller Kuba, eller Sovjet. Kina kanske är det bästa exempel. Nu gör vi en kommunistisk stat. Men vi lever på ett planet eller ett klot som är materialistisk. Det ser man jo Kina og Nordkorea. Man kan ikke isolere sig. Martinus sagde, at verden bliver så international. Så det vil sige, at det går ikke for et land at have en idealisk struktur. For verden har blivet så international. Det vil sige, at det kan ikke løses på national basis. Et land, even om de skulle have gjort det, det var en idealisk løsning, det hjælper inget. For Island måste drive kommerciel, kapitalistisk eksport-import med omverden. Og det er jo interessant med Kina. De er så kommunistiske, men de kan ikke isolere sig med sin egen kommunisme. De behøver at leve i en verden og kommunicere med omverden. Så der er ligesom ingen væg udenom, altså det går ikke at love et ideologisk system i et land. Hele det her med kommunismen eller med værtsregering, det løses først, når det er værtsstaten, som ikke er alt. For om det er olika länder som har kommunikation, men om de då har för stor förmögenhet i det där landet, så har de ju en nationell förmögenhet som är för stor. Så går det inte heller att lösa. Så. Men det tar ju sin tid och det kommer ju att gå helt automatiskt av sig själv. Det blir ju inte med revolution, det blir med evolution. Och då kan man ju säga att de skandinaviska länderna, det är ju de som har kommit längst. i socialistisk kommunistisk utveckling. Alltså, ja. Då kommer ju också folk från Japan och Kina och studerar dansk ålderdomshem och sjukhem och sånt. Jag hörde på svensk TV igår kväll att det har kommit en ny lag i Kina där man vill tvinga barnen att besöka sina föräldrar. För de har inte råd med att ge folkpension till de gamla. Och det blir fler och fler gamla människor i Kina. De bor ute på bygden, de kan inte tjäna pengar. Det är också nästan lite komiskt för en västerlänning att de inför en lov som tvingar barnen att besöka sina föräldrar. Och lite längre ner vägen, då ska de ju också sörja för föräldrarna. Och det är ju precis, tidigare hade man ju en familjestruktur som jag också berörde i föredraget. Då är det ju familjen som är försäkringen, barnen. Men när man nu i polutvecklingen inte har någon familj och hela familjestrukturen spricker, då är det nästa kärleken som ska ta över. Och då säger Martinus, statsmakten är nästa kärlekens representant. Den tar sig av alla som är gamla, alla som är sjuka. Det är ju liksom nästa kärlek. Och därför kommer det också, især i fjärde kapitlet, med privatintresset och gemenskapets intresse. Allt vad som har med sjukhus och universitet och skolor och vårdhem, det är ju staten som faktiskt praktiserar nästekärlek. Och så står det emot kapitalmakten. Och den där kamp kommer ju att stå på väldigt länge. Och problemet kan inte lösas för hela världen blir kommunistisk. Alla länder blir kommunistiska. Att alla världen blir fördelade. Martinus säger, det är inte syndigt, det är inte fel att leva i stor materiell lyx, om alla gör det. Men om några lever i stor materiell lyx, mens andra är fattiga, det är omoraliskt. Så det är inte det att man ska vara asket, och inte få njuta av tekniska godor. Så länge det sker på att andra blir underbetalda, att några har berikat sig på andra, att några har tagit resurserna och blivit rika och andra blivit arma, det är det som är det omoraliska. Och det vi ska fram emot, det är att vi alla ska vara rika och lika rika. Nå, har du mer? Nej. Mm. Men alltså, det är ju mycket där i fjärde kapitlet som man skulle kunna nämna. Men Martinus har ju skrivit mycket i fjärde kapitel av livets bok om den där utvecklingen. Jo, det är, ja.
Om man säger att man kan bo Martinus världsbild spridd över hela världen, och då blir intellektuell höjd medvetande, så då höjs hela medvetande i hela världen.
Ja, yeah, det var en fin plan.
Då har man ju en början till att fortsätta, för att det är ju lätt att se att han har logiskt och med det lilla man har. Det är logiskt sant det han säger. Men känslan, den kommer ju alltid efteråt. Då vill man ju inte avstå från det.
Nej.
Då blir det en konflikt.
Jo. Men det har ju en naturlig växthastighet. Alltså, nu här på våren så börjar blommorna växa, träden växer. De växer i ett naturligt tempo. Men ibland, vi har inte så stor tålamod, nu ska det gå snabbare. Vi ska utveckla oss väldigt snabbt. Och med hensyn till Martinus analyse, då ska människorna ha en viss mognad, för de tycker, för de kan ta åt sig. Liksom jag sa för, det hjälper inte att man har ett perfekt system, om människor inte utvecklar det till det. Alltså man ska ha det i sit hjärta, den der avståelsesbegär, så man ska ha det i sit hjärta. Folk sa till Martinus, varför går du inte in i politik? Du har ju lösningen. Du vet hur det ska göras. Och så sa Martinus, man kan inte förändra folk med politik. Det vill ju säga att folk ska vara mogna för politiken. Och på samma sätt kan man också säga att samhället ska vara mogen för. Men det är ju intressant att Martinus vill ju inte pådyvla andra kosmologin och sånt. Den ska vara tillgänglig. Men det är bin som ska komma till blommorna, så man ska ju liksom inte vara påträngande med det, men det ska vara tillgängligt. Och då kommer ju de som är mogna för det. Men jag tror att det är riktigt som du säger, att det kommer ju att bli inspiration för många människor. Alltså, jag kan inte dokumentera det skriftligt, men alltså, jag tror Martinus lär någon gång har sagt att Ryssland skulle vara det första landet i världen där kosmologin blev statsreligion. Alltså inte på trosbasis, men alltså, men ändå alltså att Og det mener jeg også, skulle vel være, at hvor er Kristuspolitik? Han så det bare henkastet. Om 500 år drives det Kristuspolitik. Hvor er det Kristuspolitik? Jamen det må vel være politik, som er endelig principperne beskrevet i 4. kapitlet og 4. bandet, at man kommer så langt. De har trods alt øvet i kommunisme i 70 år i Rusland. Og når de også inkarnerer igen og sådan, så jeg tror også, at det kan komme til på samhällsbasis. At det kan til endnu blive Rusland, som tager sig an altså på. Og det er jo klart, at det er jo visse lande, som vil gå lige til før de andre. Men altså, grundlæggende og totalt, så bliver det først løst, når man har en værtsstat, som ikke er det hele. For man kan ikke have, at et land har løst det. For det kan ikke have løst det, kanskje er rigere eller fattigere end andre lande. Det måske løses globalt plan. Men det vækster, og det kommer i den takt, som folk bliver mogne til det. Og du kan man jo se til. Ja, man kan næsten sige, at det bedste sætte at spride kosmologien på, er ved at gøre det med sit eget eksempel. Det findes jo tre faktorer, som er mye vigtigere i udviklingen. Og nu tror jeg, at jeg har kigget til stille, Martinus sagde 80%. 80% af udviklingen, hos der kommer af eget lidende. Altså det er absolut den vigtigste faktor i udviklingen. Det er erfarenheter, oplevelser af eget lidende. Den næststørste faktor, det er den antlige videnskaben. Det er undervisning, og det står dog kanskje til 15%. Og det som så er den tredje faktor, det er andres gode eksempel. Og det bedste jeg har oplevet i Martinus Center, det er, når man frågar, hvor kommer det sig, at du kommer her til Martinus Center? Jo, ser du, det var en kollega på mit arbejde. Hun var så snæll og venlig, hun var vegetarian. Og så frågar du, hvor kommer det sig, at du er så snæll og venlig og så og så? Og så begynder hun at fortælle om Martinus. Så tykker jeg, men det er jo helt idealisk. For da er de blevet interesserede, derfor det er en person, som lever analyserne. Så det er de der tre store faktorer, hvor man gør det lidt forenklet. Eget lidende, det er altså alfa og omega i udviklingen. Det spiller stor rolle, at man har den antlige videnskaben. Og så kan man få inspiration af enstakke specielle mennesker. Det kan jo også være Nelson Mandela, eller hvad ved jeg, altså noget, de har levet, som har givet dem en personlig inspiration. Og det har altså et indflytende på udviklingen.
Kan man poängtera logiken i hans? För logiken, den appellerar ju till ateister och visar att det är logiskt. Vad får de intresserade?
Man kan poängtera logiken. Men om de kommer i kontakt med det, så kommer de själva att konstatera logiken. Martinus har ju sagt en gång att när nu det här tredje testamentet kommer ut, så är det givet fritt till velsignelse og forbandelse. Til velsignelse og blive forbandet. Og så sagde Martinus, at det er jo næsten den bedste reklame, man kan få, at det bliver forbandet, at det kommer ud og bliver kritiseret. Så bliver folk interesserede. Hvor er det der for nogle ting? Så kommer de og læser det, og da vil de selv komme og optække, at det er logisk. Så naturligvis er det bedst at pointere, at det er logisk. Men det, som har den største kraften, det er, at folk selv indser, at det er logisk. Og jamen det måske også være sykerne i Sverige, så bliver vel også mere og mere tomme og sådan. Så det er jo klart, at som jeg også sagde, for vi lever jo på en videnskabelig teknisk planet. Og derfor vil folk have logiske frågor. Og derfor kommer det at blive fremtiden. Og der kan man sige, at dem som ikke har stillet krav til logik, de bliver ikke interesseret af Martinus. Jeg har også været i USA og forsøgt at holde foredrag og fyre kosmologien. Det er drænkende i New Age. Hvorfor det? Jo, men det er jo derfor, at folk de nøjer sig, de er nøjde med, at de får sanningen, også i en sindslomæssig form, altså som postulat, og det er kanaliseret og sådan. Det er muligvis, at det er sandt, men det er ikke argumenteret, og det er ikke logisk. Men mange mennesker, de kræver ikke, at det er logisk argumenteret. Jamen altså, man kan sige, at kosmologien er jo endast for dem, som absolut ikke kan finde nogen inspiration nogen anden stans. Og nogle kan fortfarande, mange kan fortfarande finde inspiration inom kyrkan og New Age og sådan. Jamen det er jo fint, men du kommer Martinus, han har to begreb. Han har humane materialister og ulykkelige materialister. En human materialist er mye venlig og snæll, men hun kan ikke tro på Gud. Hun kan ikke gå i kyrkan, kan ikke stå ud med religiøse. Men de er mye venlige. Det mener Martinus, de har været kristne i tidligere liv. Men de kan ikke. Altså, de tåler ikke det der religiøse. Men de er materialister. Og da sagde Martinus, de er målgruppen for hans kosmologi. Men om man rigtig har hittet noget, jamen det er veldig fint, at man er inspireret af Eckhart Tolle eller Deepak Chopra. Det er perfekt, og de er inspireret. Martinus sagde jo i stykket 16 og 17, hvor er en menneske på sin rette plads? Det er man der, man får sin inspiration. Og der findes så mange ulike lærer, så det er jo herligt, at det findes et stort udvalg. Næsten alle kan finde noget, som inspirerer dem. Det er endast en liten restgruppe. Og det er dem, som insisterer på en logisk forklaring. Dem, som er materialistisk og videnskabeligt indstillet. Og det sagde Martinus, det er for dem, han har skrivet. Han har ikke skrivet for at tage nogen bort fra det, de er inspireret af. Det er et helt fantastisk stykke, der stykke 16 og 17 i førtalet til livets bog, der han skriver, at man er på den rette plads, der man kender sig glad og inspireret, og man kender strømmer af energi, som giver en, de risler gennem kroppen, og man er inspireret og glad og nøjet, og man får trang til at gøre det gode, og man bliver glad for Gud og mennesker og sådan. Men det er jo perfekt. Der er man på sin rette plads, og han siger jo, alle religioner, vi er jo på vej mod det samme. Hvad tykker han om alle de andre religioner og sådan? Jo, men det er andlige brødet, som er på ulike vægge og niveau, men vi er alle på vej mod det samme målet. Så det er jo endast for dem, som vil, så, og derfor er det klart, det er jo bra at pointere, at det er logisk. Men de vil jo snabbt optække, er det her religiøst? Om det er religiøst med dogmer og tro og sådan, så lemner man dem til så fort. Så det er klart, de skal have en varudeklaration. Og der får de jo høre med til varudeklaration, at det er logisk. Men de skal jo selv kunne konstatere det. Nå, det var en, som tittede der op på klokken. Nu tror jeg også, vi har kørt med frokoststund en hel time. Så...
jeg tænkte på saken. Martinus blev ju själv vegetarian för att han ville följa sina egna analyser. Finns det något liknande som du känner till om Jesus?
Nej, altså,
Lev han vegetarian, eller var han vegetarian?
Ja. Altså, så som jeg ser på det, då spiller det ikke så stor rolle for mig, om Martinus eller Jesus var vegetarian på et sätt. Jeg ser jo deres mission som noget, som har planeret sig for synen. For synen har en veldig stor overblik, og de planerer jo værtsorderløsningen på det bedst mulige sättet. Og det betyder ikke nødvendigt, at det bliver behageligt for værtsorderløserne. Jesus skulle til og med korsfestes, han skulle jo tage på sig det der ubehaget, for det var det bedste for missionen. Om missionen skulle lykkes på et bedre sätt, genom han åt kjøtt, så tror jeg, at forsyneren havde planeret, at han skulle æte kjøtt. Det hørte med til korsfæstningen. Altså, det er jo klart, at en kosmisk medie skulle ikke ville æte kjøtt og sådan. Men om det hørte med til missionen, så det vil jo se, at en værtsorderløser får jo... Martinus, han skulle også stå ud med kverulante og ufærdige mennesker og sindesjuke mennesker og sådan. Men han beskriver det mye fint i stykket Psyke 1, det er nemt at komme ihåg, Psyke 1 i Livets bog, band 6. Der skriver han om dem, der værtsorderløserne. De har så stor kærlighed, at de vil gøre alt, hvad de kan gøre for at hjælpe sine yngre brødre i udviklingen. Og de er villige at tage på sig mye smerter og mye lidende og mye ubehag, endast derfor, at de skulle kunne hjælpe sine yngre brødre. Og der er jo der, Martinus også skriver om, at han fik sygdomsgenet. Jeg undrer, hvorfor Martinus blev syg. Men jeg mener, det hørte også med til Martinus' korsfæstning. I kan læse det. Jeg mener til og med også, har jeg et finger med i spil, med de udvalgte teksterne i 5. symbolbog. Der kom det med som nogle af de sidste tekster. Det er, at de påtager sig det, som er bedst for forsynens plan. Og det vil sige, at det er vigtigt, at de gør det, som forsynen vil, og det, som er bedst for deres mission. De er så også der villige at ofre, hvad som skal være. Men det er klart, det findes jo visse grænser, altså. Det var jo også nok at sige noget Bertil Ekstrøm. Han blev forfærdet, når han så Martinus drak te og åt kokker og spiste ostmakke. Sådan, Martinus! Men stakkers Martinus, nu fik han jo svaret. Det hører ikke med til min mission, at bilde skoler på kokkernes område. Men det er klart, at når han har fået sit kosmiske medium, så forstod han jo, at han skulle ikke røge, han skulle ikke drikke alkohol, han skulle ikke æte kjøtt. Det så Martinus, det kjente han. Det hørte med til hans mission. Så frågade folk, var Martinus medlem af Folkskirken? Meldte han sig. Ja, til mange overraskning. Han var medlem af Folkskirken i Danmark. Han var medlem af kirken, til han dog. Og der har Martinus også ment, jamen det hørte ikke med til hans mission at bilde skoler. For han var det ikke vigtigt, om man meldte sig ind eller ud. Men de måske, hvis nu Martinus havde meldt sig ud, så får jeg også gøre det. Og Martinus har haft lange skæg, så skulle jeg også have haft lange skæg. Altså det var visse saker som ikke hørte med, og det mest specielle som hørte med, det var jo faktisk, at han kjente så mye for det her med bisætning, at liket skulle balsameres, liket skulle ikke gå i forrytnelse, det skulle ikke ætes op af bakterier. Det kjente han, det hørte med til hans mission. Så de sidste 10 år til rådsmøtet, der diskuterede han mye, og han så hørte det skulle være. Så tror nogen, at Martinus ville balsameres, derfor han skal dyrkes, ligesom Lenin og Mao og... Og jeg ved ikke, hvor gik det med vores ven i Venezuela, eller hvad han hed? Chavez. Han skulle også balsameres. Jeg undrede først, om han skulle balsameres efter en vecka, så tænkte jeg, du har han jo rigtig forrytnet. Og så læste jeg også, at det kanskje blev lidt problematisk med honom. Eksperter fra Tyskland og Rusland kanskje ikke kunne gøre det. Men når man da hører om balsamering på det, så det var jo ikke det, som var Martinus idé, at han skulle dyrkes. Og der kan man jo igen sige, Martinus ønsker at blive balsameret, men han ønsker det ikke noget for sin egen del, som han ikke ønsker det for alle andre. Derfor ønsker han jo også, at alle andre skulle balsameres. Og det er jo sådan en speciel poeng, at man kan sige, at da kjente Martinus, det hørte med til hans mission, at han skulle balsameres. Jo, det kanskje ikke hørte med til Jesus mission, at han skulle balsameres. Så fik Jesus jo et andet triks med at dematerialisere sin krop og lægge den i en kammer i Keopspyramiden, eller hvad han nu, og balsamere den af vandlig væg. Og det ved jeg ikke, hvad han gjorde. Men altså, du kan se, det kan også være ulike udgifter, de har for 2000 år siden, det skulle passe ind. På et sæt kunne man jo også have haft en kvinde som værtsordeløsere på Jesu tid, men det gik jo ikke.
Det man undrer over i for sig då, i det sammanhanget, det er jo at man vet jo at Jesus var vegetarian. Då undrer man i det sammanhanget, varför skulle han være det egentligen när det var så otroligt primitivt på den tiden.
Men altså, han tilhørte vel essena, va? Det var jo en folkgrupp som hade riktningen där man...
Rent svaret på det, jeg sender mig sikker på, at forsyneren har planeret hele missionen, og så fik han følge missionen. Altså det er jo ligesom, de gjorde jo, Tino skulle også have nogen gang have slået ud med armerne, og sagt, jeg har jo også blivet korsfæst i en krop. Altså på et sæt, så jeg ved, om I kan forestille jer, om ni skulle leve på en planet, der bare var barn. Altså det var bare barn, altså man havde ingen hjembørde, man var tilsammens med barn hele tiden. Det skulle også være en sorts korsfæstelse. På et sæt, så var Martinus også tilsammens med barn, så på noget sæt sendte han sig faktisk også lidt korsfæst. Men nu det her ved Sverige, han var jo mye glad i Jussi Björling. Han tykte, han var en stor sanger. Og han hørte også, at han havde blivet alkoholiseret, alkoholiker. Og Martinus skulle have sagt, åh, jeg ville så gerne hjælpe ham. Han havde stor sympati for Jussi Björling, og skulle gerne ville have hjælpt ham, men han døde jo relativt ung. Men jeg tror, det er på grund af titlen eller teksten, han har jo et stykke, der han synger, jeg er en fremling. Men det er nogen cirkussang eller sådan, eller var det nogen, den har nogen religiøs anspilning. Men den tykte Martinus om. Og jeg tror, det har, jeg er en fremling. Så det har også været noget, som sensormæssigt slog an i Martinus. Han var en fremling, og derfor slog det an hos Martinus. Men altså, det som står der i Sjætterbandet, det er altså, de har så stor kærlighed til sine yngre brødre, så de har ikke lige tarifforhandlingskrav og sådan. Altså, om jeg skal være værtsordeløser, så vil jeg være vegetarian. Om jeg ikke kan være vegetarian, så vil jeg ikke være værtsordeløser. Eller, altså, de får jo ligesom... følger den store planeringen. Men du har der fundet visse grænser på Jesus tid, hvad han skulle og hvad han ikke skulle gøre. Men jeg mener, kvinder fik ikke tale offentligt. Så ville det også være en mis at sende en kvindelig værtsordeløser. Så kunne man jo ikke, kunne hun ikke komme frem, for det var forbudt, at hun skulle prate i offentlige forsamlinger. Så det er jo klart, at forsynet må jo også adaptere til de lokale forholdene. Men noget, som hørte med til Martinus mission, det var jo faktisk, at han skulle leve så vanligt som muligt. Altså han skulle til en varje pris undvike persondyrken. Altså Martinus klædte sig, som andre folk klædte sig. Han skulle ikke gå med grønt hår, eller violet hår, og lang skæg, eller speciel drik. Han var mye medveten om at være klædt og være som de andre, for han ville ikke vække opsigt. Så jeg mener også, at det har hørt mye med til Martinus mission, at han skulle leve som de andre, men iblandt også på godt og ondt. Og då, du ved jo også selv, han blev jo lidt overvigtig og sådan, når han skulle over og besøge sammen, så skulle de først have bøller, og så skulle de have ostmakker, så skulle de have torter, så skulle de have glasdessert, og så småkokker. Og hver jeg kom, og Martinus havde jo, han havde jo ansvar for sit, men det var jo ofte, når jeg var inden havde borgert noget, så kunne Martinus ikke komme med, nej tak, det skal jeg ikke have. Altså, han tykte om det, det ved jeg, men på et sæt er det ikke også at ofre sig, før ikke at gøre hvert inden læsen eller værtsfolkene. Altså han har jo ligesom forsøgt at sende sig ind på at leve Det kunne jo være nogen kritik af andre, om han ikke ville æte det, de havde bakket åt honom. Men det er klart, om du må servere det, en makke med leverpastet, eller... Det var en mand, han så i øvrigt, det var hans sværmor, eller var hans egen mamma, eller, som ikke kunne forstå. Han, kan du ikke æte en lite kjøtt, då og då? Så frågade han Martinus, hvad han skulle gøre. Ej, det tykte Martinus ikke, han skulle gøre. Og så sa Martinus, om det var selve så kungen, som... skulle byde på en makke med korv, så skulle Martinus takke han af. Even om det var kungen, så skulle han takke han af. Så efter han har fået kosmisk medveten, men det er også lidt konstigt, at han åtskjøtte frem til han var 30 år. Men det har vel hørt med til hans mission. Han skulle være vanlig, han skulle være anonym og sådan. Og så får han opfylde visse betingelser for, at han kan leve anonym. Han var jo faktisk anonym frem til 1930, der var han jo 40 år gammel. Så han har faktisk levet totalt anonymt. Eller frem til 28, når han holdt sine første private foredrag. Så. Men det kan jeg ikke svare på. Jeg har bare en stærk kjensle af, at forsynet planerer det, og forsynet ansvarer for det. Og de har den der holdningssættet. De tager på sig hvad som helst. Og det kan man jo se med Jesus. At blive pint og plukket og tortureret til døds. Det hører med til udgiften. Om jeg tager den endnu. For jeg elsker mine yngre brødre så mye. Jeg vil hjælpe dem til varje pris. Så derfor har de jo taget noget på sig. Og jeg mener også, at det er jo derfor, man forklarer Martinus. Hans mamma dog i magcancer, og det har man jo fundet, at det er ærfligt, sådan, som Martinus var overtygget om. Han skriver der, at han kom fra en verden, der de havde andre kropper, som var mere helsosamme. Men han skulle fødes på en planet, der det fandt ufærdige mennesker. Og der hørte med, at det var også muligt, at han havde materialiseret sig her på klodet og skrive sine bøger. Det var teknisk muligt. Men så har forsynet ikke planeret det, så vil det ikke blive så andligt videnskabeligt. For så bliver det jo det gamle med, at man har gjort mirakel, han har materialiseret sig og så og så. Det skulle kun have gjort. Men da har han ligesom gået med på betingelserne at leve i en ufærdig krop med de svagheder, som findes hos ufærdige jordiske mennesker. Tak for i dag. Tak for interessen.